det var du som fick den där frågan. Be om vad du vill och du ska få det. Vad skulle du be om då? Ja, jag tänker att det finns ju oändligt mycket vi skulle kunna be om, som det ser ut i vår värld. Men kanske också saker som sker i våra egna liv just nu. Det finns många bra böner vi skulle kunna formulera. Särskilt om vi visste att det verkligen skulle bli så. Kung Salomo, han resonerar sig fram till sitt svar utifrån relationerna sett ut mellan hans pappa David och Gud. Du Gud står fast vid din godhet och pappa litade på dig och det blev bra. Salomo konstaterade att det fanns en ömsesidighet och ömsinthet emellan dem och så formulerar han sin bön. Ge mig ett lyhört sinne så att jag kan skilja mellan gott och ont. Och Gud ger honom det han ber om och mer därtill. Är bönen en kuggfråga? Ja, men ibland kan det nästan kännas så. När vi så gärna vill be rätt, göra rätt, att det liksom låser sig. Ibland kan bönen också kännas som ett hån. När vi ber om någonting så starkt som när en vän eller nära anhörig är svårt sjuk och bara hoppas att ett under ska ske. Och så sker det ändå inte. Varför blir då vårt bön? Varför Gud griper du inte in? Jag har suttit med många människor i samtal om just bön. Människor som vill lära sig att be. Och människor som upptäcker att de redan ber fast de inte har förstått att det är bön de ägnar sig åt. För bön är ju så oändligt mycket. Det kan ske med eller utan ord. Vi kan be i rörelse eller helt stilla. Vi kan använda andras formuleringar eller våra egna. Det kan vara böner av tacksamhet eller förtvivlan, lugna böner eller intensiva, kanske bara en suck ibland eller ett leende och ett tack. Det finns egentligen inget rätt eller fel. Och kanske är det ibland just därför det är svårt. En del av oss vill gärna ha en mall att följa. För då vet vi ju att det är som det ska och det känns tryggt. Jesus, lär oss att be precis som Johannes lärde sina lärjungar. Orden är en av lärjungarnas efter ett av alla de tillfällen då Jesus har stannat upp för att be. De har alla sett hur han gör det där gång på gång och hur viktigt det verkar vara för honom. Ibland har Jesus gått åt sidan för att vara själv med Gud och andra gånger har han bett med lärjungarna eller andra människor omkring sig. Och vi kan av texterna ana att de här bönestunderna har sett väldigt olika ut. Ibland är det en kamp, andra gånger en vila. Men oavsett om det är tungt eller lätt så hjälper det Jesus att navigera i sitt uppdrag. Och när Jesus ibland blir ifrågasatt, då säger han: jag talar som fadern har lärt mig. Han som har sänt mig är med mig. Då Jesus får frågan om att lära dem att be, så ger han dem och oss bönen vår fader. Den bönen finns med i princip alla våra gudstjänster. Och ibland så hissna nästan tanke för mig när jag tänker att den här bönen har betts genom alla generationer sedan den där gången när Jesus gav det till sina lärjungar. och alla de språk som den här bönen är översatt till. Det är en bön som skapar gemenskap mellan kristna över hela världen. Och samtidigt så bär den på en struktur som kan lära oss någonting om vad bön är. Och jag tänkte att vi faktiskt ska stanna lite vid den bönen. Så om du vill så kan du ta den röda psalmboken och slå upp uppslaget med sista permen. Så har du bönen framför dig. Vår Fader. I inledningen vänder vi oss till Gud i tacksamhet över vem Gud är. Nära som en pappa och samtidigt helig. Kärleksfull med en tanke för mänskligheten och allt skapat. Låt din vilja ske. Genom att vända oss till Gud får vi hjälp att få perspektiv på livet. Det är så lätt annars att fastna i vårt eget tänkande och tyckande. Att be, det är också att lyfta blicken för att kunna se en större helhet och något av Guds perspektiv på oss och världen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Jag tänker att det är en bön om våra mest basala behov. Det handlar om mat för dagen, men också om vatten. Tak över huvudet, trygghet och ett sammanhang att tillhöra. Den bönen är, eller borde i alla fall vara, på många sätt en utmaning för oss som egentligen har mer än vi behöver. För det är en bön i tillit, men också en bön om att lära sig tillit. Att våga tro att när vi delar med oss så får vi ändå vad vi behöver. Det finns ingen anledning att samla på hög som ändå inte används. Och ändå gör vi det, många av oss, eller hur? Och för den som knappt har mat för dagen är det en fråga om överlevnad. På så sätt blir den här bönen också en fråga om resursfördelning. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Ännu en utmaning där Jesus visar på att vår relation till Gud hör ihop med vår relation till varandra. Och jag tänker att det inkluderar också hela skapelsen. Det jag ber om för egen del behöver jag också vara beredd att ge andra. Det handlar både om hur vi pratar och tänker om varandra och om hur vi lever tillsammans. Också den här delen hör ihop med brödet. Skuldfrågan handlar om vårt agerande, våra tankar och också våra resurser. Utsätt oss inte för prövning. Jag tror egentligen inte att Gud skickar oss prövningar. Men väl att livet gör det. Och att livet långt ifrån alltid är rättvist. En del av oss drabbas hårdare än andra. Gud tar inte bort allt ont. Ändå vill jag tro att Gud finns där när det är ont och svårt och tungt. Också då vi inte känner det. Jag vill tro att bönen gör skillnad även då det inte blir som vi kanske har önskat. För bönen är ett uttryck för omsorg och närvaro för den som drabbas. Precis som jag tror att Gud faktiskt möter oss också då det inte blir som vi hoppas. Bönen om att inte utsättas för prövning handlar också om att gå i rätt riktning. Paulus, han var en av oss som konstaterade att ibland verkar det vara lättare att göra det vi inte vill än det vi faktiskt vill. Eller hur? Rädda oss från det onda. En bön om beskydd och trygghet och det stormar. Beskydd från hot utifrån, men också ibland inifrån oss själva. Som när den där inre kritiken dyker upp. Rösten som vill få oss att tro att vi inte duger, inte kan eller inte räcker till. Ont är det som splittrar oss. Både som samhälle, i våra relationer till andra och i relationen till mig själv. Rädda oss, Gud. Bevara oss i din helande närvaro. Och så får vi landa i vem Gud är. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Ett rike som inte är geografiskt. Ett rike som på många sätt vänder upp och ner på rådande normer. Ett rike där den största är den minste och den minste är störst. Salomo bad om vishet. Han visste hur stark påverkan vi har, både som ledare och som medmänniskor. Mitt sätt att leva påverkar dig. Och i det större perspektivet, vilka lagar vi stiftar i Sverige påverkar oss alla som bor här, men också vår omvärld. Hur vi behandlar människor gör något med oss som samhälle och som enskilda individer. Jag tror på riktigt att vi genom att umgås med Gud, brottas med bibeltexterna och genom att tillsammans försöka förstå vad Gud vill med våra liv, så kan vi göra skillnad på ett bra sätt. I det är bönen viktig. I det är samtalen oss emellan viktiga. Men det är också viktigt att våga göra saker vi tror på. Som att fira gudstjänst här i Andreas kyrkan varje söndag. Skapa olika former av mötesplatser här i kyrkan. Men också engagera oss i det som sker runt omkring i samhället. I vårt närområde. Profeten Zakaria skriver: fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderslöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra. Men de vägrade att lyssna. Vände ryggen till och gjorde sig döva.
Nu är det så här, kejsaren några Putin vill ha dig på knä. Reglerna försvann, bokstäverna slutade fungera. Barnen läser på, men deras läxa är: vem är bu och vem är bä och vem är rikast? Den rikaste regerar. Hett i vår värld, kallt i april, ljuset drar en ut, kylan klipper till. De stora leker, de små sminkar sig till varor. De andas in någon gas mot smärtan, söker skydd i fängelset till slut. Söker skydd i själva faran. Du letar utgången, du letar vägen hem, tecken nu. En ny stjärna på himlen. Se upp, se ner, stå still, ta ett steg, ta ett till. Följ inte kejsaren, följ någon bredvid. Här är min tröst, när våra borrtorn rostat sönder finns fjärden kvar. Vårt nät ska brista, men spindeln spinner på. Och i ett ögonblick, långt från någon skärm, när du inte på din vakt, ser jag vem du är, ser jag vilka vi kan bli. Var är min kung? Min kung på snabbt papperslös. Kan det vara du nu? kan det vara vi tillsammans som kan rita kartan, bara verkligheten och ett bortglömt spår, något som alla vet. Rörelsen gör människan varm, och du letar utgången, du letar vägen hem, med tecken nu, en ny stjärna på himlen. Se upp, se ner, stå still, ta ett steg, ta ett till. Följ inte kejsaren, följ någon bredvid. Följ inte kejsaren, följ någon som är din vän. Fall över rot och sten, se någon i ögonen.
Se någon i ögonen. Kanske är det just vad bön är. Visst kan bönen vara ett sätt att dra sig undan för en stund, för att trycka på pausknappen, för att slippa alla måsten och förväntningar. En stund för att vila i den blick som älskar oss utan och innan. Jag tänker att det var så för Jesus. Många av de där gångerna när han drog sig undan för att vara själv och be och prata med Gud. En stund för att hämta kraft och fylla på, vila, hämta andan och själv bli sedd. Men där fanns också tillfällen då Jesus kämpade med sitt uppdrag i sin bön och bad Gud om att få slippa. Att be kan också vara att se någon i ögonen och där se Gud. När Jesus skulle försöka förklara det här för människor omkring honom, så bad han ett barn komma fram, och så la han armen om barnet och sa: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Ibland säger vi att ögat är själens spegel. Vår blick kan berätta om brådjupen där innanför. Berätta om vår längtan efter att få känna sig sedd och trygg. En längtan efter att få hitta sitt hemma. En väg ut ur låsta positioner. En väg till frihet och tillhörighet. Ofta räcker det långt att våga lyfta blicken för att hitta vägen dit. Ett steg i taget, tillsammans i bön.
Du letar utgången, du letar vägen hem, tecken nu, ny stjärna på himlen. Se upp, se ner, stå still, ta ett steg, ta ett till. Följ inte kejsaren, följ någon bredvid. Följ inte kejsaren, för någon som är din vän. Fall över rot och sten, se någon i ögonen. Någon som faller men jublar ändå, någon som gråter i telefon, någon som har kraften att inte slåss, som går. Som går och går. Se någon i ögonen.